Informationspåverkan, desinformation och propaganda, de begreppen och företeelserna är ju vardag för oss idag. Inte bara där ute i samhället, utan faktiskt inom oss. Vi utsätts ju för de här olika sakerna på vardaglig basis nu. Och det är kriser och krig och det florerar massa information på plattformar som X eller TikTok, i kommentarsfält, i bedrägliga mejl. Så det vi behöver som människor och som land för att stå emot det här, det handlar inte bara om det där militära eller om att vi bara ska preppa oss med matvaror och trangiga kök och ni vet det där hemma. Det är också viktigt såklart, men vi måste också rusta oss inifrån och det ska vi ägna dagens avsnitt av Livslångt åt. Och vad det kräver av oss i fråga om förmågor. Och i Sverige har vi en myndighet som har i uppdrag att värna det här öppna och demokratiska samhället och åsiktsbildningen vi har. Och inom den myndigheten så finns det en enhet som jobbar med just förmågeutveckling. Och när jag hörde det här så förstår alla som känner mig genom den här podden att jag direkt sprang på det. Förmågeutveckling, det här måste vi prata mer om. Så dagens gäst arbetar där. Varmt välkommen till Livslångt, Elin Spetz-Ramberg.
Tack så jättemycket.
Livslångt, en podd om lärande.
Så kul att ha dig här. Och det jag kan säga om det innan du får säga något är att du är samordnare, övningar jobbar du mycket med och biträdande enhetschef. Men om du då presenterar dig bortom det i den här stökiga världen som jag drog en lång drapa om här, vad säger du då? Vem är du?
Ja, men precis. Jag arbetar på Myndigheten för psykologiskt försvar på den enheten med det väldigt fina namnet Enheten för förmågeutveckling. Och där jobbar jag framför allt med att klura på de här sakerna som vi ska prata om idag. Mm. Hur bygger vi förmåga i vårt samhälle, både på individnivå, för organisationer i offentlig och privat sektor och så vidare. Och ta fram konkreta verktyg för det och titta på de övergripande processerna kring det. Lite så. Mm.
Ja, och vi ska komma tillbaka till det också. Vad är en förmåga? Ja. Det är något jag ju också klurar på jättemycket som jag ju har berättat för dig. Men om du bara ser tillbaka på ditt liv fram till det här, när det gäller lärande och erfarenheter som har präglat dig till att intressera dig för att vidga perspektiven så här, vad är det då tror du?
Ja, men för mig så är det ju så att det är en naturlig del av att vara människa, tänker jag. Alltså jag är nog... Det är nog en av mina största drivkrafter i varför jag har bytt jobb ibland och så vidare. Att man känner att man hela tiden utvecklas och lär sig något nytt. Och att man, för jag tycker att det med utveckling som ett väldigt brett begrepp hänger mycket ihop med lärande. Mm. Det är ofta att man tar kanske gammal kunskap i en ny kontext eller applicerar det på ett annat sätt eller man lär sig något helt nytt. Och det är en stark drivkraft hos mig. Och jag har tidigare, innan jag var på Myndigheten för psykologiskt försvar, så jobbade jag i 10 år i region Värmland som chef för civilberedskap bland annat. Och då är det ju det här området, men inom samma skrå, men då ska man förbereda sig för alla typer av elände i en begränsad yta, eller man säger, i en begränsad organisation. Och nu har jag liksom vänt på det lite och jobbar inom liksom ett smalare område med ett typ av hot, skulle man ju ändå kunna säga, men med väldigt stor målgrupp.
Just det.
På andra sidan. Och det är superspännande. Mm.
Och då, när du själv har gått igenom den utvecklingen men också på olika arbetsplatser där du har varit, så då vet ju jag att ni har ju liksom valt det här namnet på den här enheten väldigt medvetet. Ni heter inte utbildningsenheten på Myndigheten för psykologiskt försvar. Vad gör att du och ni ser på det här på det sättet som ni gör med det medvetna valet?
Ja, nej men alltså det blir lite för snävt. Vi har absolut kursverksamhet. Och vi jobbar med övningar. Vi skulle kunna heta enheten för utbildning och övning. Det är ju inte alls ett ovanligt namn att enheter heter. Men vi ser att det är lite för smalt. Vi behöver jobba bredare och namn kan vara viktigt. Att man direkt liksom låser in sig på att det här är huret. Det här är så här vi jobbar. Det här är liksom verktyget vi använder för att få liksom nå våra mål. Och det är så mycket mer än det, än bara utbildning och övning.
Mm. Och det där är ju vi flera som brottas med, och jag har gjort länge liksom. Ja. Och att ord faktiskt betyder någonting, som du säger. För våra associationer går till saker som vi har varit med om tidigare. Och vi har gått till skolan och den såg ut på ett visst sätt och vi har utbildat oss och så. Den utvecklingen som vi ser runt oss, som jag drog lite av i början. På vilket sätt är det liksom psykologiskt försvar som blir det viktiga sättet att rusta människor för att liksom leva i den världen, så att säga?
Ja, men precis. Alltså, allting vi gör ju vi för att det finns ett hot, tyvärr, i den omvärlden vi befinner oss i och det läget. Och det här, det gör ju att för att kunna möta det och stärka människor, för det är ju så att otillbörlig informationspåverkan från främmande makt och andra icke-statliga aktörer, det de gör i sin informationspåverkan, i sin strävan att uppnå splittring eller polarisering i Sverige eller nå sina egna mål, det slår ju väldigt starkt. Det blir på en djupt individuell mänsklig nivå. Och våra hjärnor är ju inte gjorda för att vara rationella hela tiden. Vi har ju många biases och våra hjärnor är ju väldigt effektiva så att vidare, eller lata, man kan välja hur man. Vilket gör att vi är sårbara för det här. Och då tänker jag att det psykologiska försvaret i det är så viktigt, eftersom att det är det som på något vis representerar då samhällets gemensamma förmåga att stå emot sån här kognitiv påtryckning som informationspåverkan från andra stater och aktörer som inte vill oss väl, som då drabbar Sverige och svenska intressen, som det så fint heter. Man kan säga att det som är viktigt för oss,
just det,
vårt sätt att liksom, vår rättighet att tycka och tänka och uttrycka det vi vill, rösta som vi vill utan att någon annan har lagt sig i det liksom. Just vår demokrati. Så därför är det viktigt, och det pågår ju hela tiden. Mer eller mindre liksom någon sorts lågintensiv påverkan.
Och hur kan det se ut? För det är ju då inte alltid helt att man själv öppet förstår att nu är någon som försöker påverka vad jag röstar på till exempel.
Nej.
Så hur kan det här se ut i människors vardag?
Nej, men i människors, och jag tänker så här, man måste ju också göra en distinktion kring att liksom det som människor utsätts för, inte alltid att det är vad vi kallar för otillbörlig informationspåverkan, att det då kommer från främmande makt. Det kan ju vara desinformation, alltså felaktig, liksom avsiktligt felaktig information, men som ändå fortfarande en del av åsikts, liksom yttrandefriheten i Sverige. Men det pågår också det andra kontinuerligt uppblandat i det här, och det ter sig, jag tror att de allra flesta, om man säger så här, om man är aktiv på sociala medier, om man gamar, och då tänker jag inte bara gamea de här som sitter och låser sig in sig och spelar tillsammans med kompisarna i flera timmar, utan även, jag menar, många i vårt samhälle spelar någon form av spel. Just. Där, då är man liksom utsatt för det här mer eller mindre. Och det kan vara så enkelt så att det handlar om liksom en Facebookgrupp som är skapad av, som inte är skapad av vilka de ser ut och var skapad, bottar, fake-konton, inläggen sprids ju. Det har man ju säkert, det blir man utsatt för.
Och om vi då går till vad det är för förmågor då i det här psykologiska försvaret som vi skulle behöva odla och träna mycket mer än vad vi kanske har tagit ett samlat grepp om, i alla fall bakåt i tiden. Om man då ska försöka beskriva ordet förmåga till skillnad från en kunskap till exempel, hur förklarar du det?
Jag tänker ju lite så här att, alltså att kunskap i en kontext på något vis, alltså, kan ge en förmåga. En förmåga till att vara källkritisk till exempel. Och på individnivå så skulle jag vilja slå ett slag för, alltså där är det ju så att där kan man göra det ganska så här. Man behöver förstå att vara medveten om att det finns ett hot. Det är bra om man har koll på hur det kan te sig och hur man kan göra för att skydda sig. Alltså typ, tänk efter innan du delar något. Särskilt om det är ett inlägg som väcker starka känslor, för det kan vara, det är ofta det. Vi är ju så djupt mänskligt att reagera med känslor. Mm. Där har vi någon sorts basplatta. Ska man titta på vi brukar säga att, liksom, att vara källkritisk, det är ju ett ganska tråkigt ord. Särskilt när vi jobbar mycket mot yngre, det är ganska så. Men att vara källkritisk är en basplatta i det psykologiska försvaret. Men det är också tillit. Mm. Tillit är minst lika viktigt. Alltså tillit till varandra, tillit till samhället, till våra demokratiska processer, tillit till våra medmänniskor. Det är svårt att utbilda. Alltså, så här, nu ska vi hålla en utbildning i tillit.
Ja, verkligen.
Då måste man hitta lite andra former för att liksom främja tillit, tänker jag snarare att det blir då. Att då måste vi hitta former för att främja, ta fram underlag eller idéer för att hur kan man främja tillit liksom, i samhället. Det är en sån, det är en liten övning.
Väldigt bra exempel ju, för det förstår vi ju alla instinktivt att vi kan läsa hur mycket som helst om det här och ändå inte. Och det är ju för övrigt, stod faktiskt alldeles nyss i en diskussion om drömmer källkritik, att vi fortfarande utbildar barn och unga väldigt teoretiskt kring det. Och inte i vad som sen hjälper dem där ute på nätet till exempel, eller hjälper dem att förstå. Nu kom det ju också siffror nyss här om att unga har sviktande, alltså man är orolig för demokratin, och det har väl med det här att göra, så att säga. Men ni hjälper ju då myndigheter och kommuner och civilsamhälle och andra att då försöka förstå mer av det här och träna dem också, så att de i sin tur, tänker jag mig, kan träna andra. Så hur gör man det? Hur försöker man då träna i något som inte är kursen i tillit?
Ja, vi har inte precis ett sånt paket. Tillitspaketet har vi inte skapat än. Och det ska jag också komma med en sån här härlig brasklapp, att mycket av det här är ju, alltså vi är snart 4 år gamla. Mm. Vi jobbar och det är liksom saker som utvecklas hela tiden, så det är inte, vi har liksom inget färdigt koncept, och det är också spännande, utan vi jobbar samtidigt som vi utvecklar och försöker ta fram bästa liksom, sätten att göra det. Men någonstans så håller vi just nu på med och tittar på liksom, för vi tycker ändå att efter de här åren att det finns, framförallt inom offentlig sektor, så har man en stor efterfrågan på enkla, tillgängliga, självförklarande verktyg som gör att man kan jobba själv. Mm. För att vi måste ju vara ödmjuka för att vi är en del av liksom beredskaps-Sverige, och de frågorna är ju väldigt aktuella. Det kommer ju otroligt mycket planering och riktlinjer och så till, om vi tänker då till exempel kommuner. Där liksom otillbörlig informationspåverkan och psykologiskt försvar är en del.
Just det.
Och i det, då har man ändå börjat fått, det är min uppfattning ändå, rutin att man har planer, man tittar på olika liksom scenarier och olika. Och då blir det lite vårat jobb att försöka så här, ta fram material för att jacka i det. Mm. De strukturerna som redan finns där ute. Och att det finns den här mognadsgraden att Vi vill ha det här så att vi kan ha det tillgängligt så att vi kan jobba själva. För det kommer ju inte vara möjligt för oss på knappa 90 medarbetare att vara i 290 kommuner och 21 regioner och 21 länsstyrelser och alla nationella myndigheter och civilsamhället och alltså så, du fattar. Mm. Så där jobbar vi ganska mycket med att ta fram olika, alltså skapa teorin. Det finns ju teori och forskning bakom, som vi också så här i andra delar av vår verksamhet både finansierar och beställer studier och så. Mm. Där vi försöker då tillgängliggöra det på ett sätt där man kan tillskanska sig det själv och hitta någon sorts rimlighetsnivå. Mm. Det är ju jättebra om man vill lära sig allt och bli superexpert. Men vart ligger liksom lägsta nivån någonstans? Vad är liksom grunden som vi ändå tycker att det här är bra om man har koll på? Det försöker vi skapa så att man kan tillskanska sig själv. Och sen koppla det, både liksom teoretiskt med både liksom text och lite filmer och lite artiklar och så vidare. Men också jobba fram verktyg för att kunna öva, göra workshops, kunna dialogunderlag, om man säger, för att ta det vidare hemma.
Så forum där man just kan, ja, men utbyta insikter och erfarenheter och kunskap och sådär, för att där kan man då träna de här förmågorna på ett annat sätt än om man bara tittar på en film eller en instruktion eller så.
Ja, precis. Alltså, vi försöker, vi har ju byggt någonting som heter Förmågeportalen, där vi försöker samla det här och även samla goda exempel från Sverige, från kommuner, regioner, myndigheter som har jobbat med det här eller varit utsatta, och faktiskt så här löste vi det. Mm. För att kunna vara ett litet nav i det, liksom.
Just det.
Så det är ett sätt, ja.
Ja, och då nämner du just att ni hjälper till med att skapa övningar. Mm. Och jag som också har jobbat lite i de här kontexterna har ju varit med och gjort sådana övningar. Krisberedskapsövningar och andra typer av övningar kopplade i alla fall till det här. Mm. Och du sa att ni kanske hade kunnat heta utbildning och övning. Men det var fortfarande för smalt att heta så. Men hur övar man? Alltså, vad kan en övning i psykologiskt försvar vara?
En övning i psykologiskt försvar, den kan se ut så att man, alltså det beror ju på lite mogenhetsgraden på vart man befinner sig i den organisationen, såklart. Mm. Men att man har lite förkunskap så att man ändå har lite påläst på området, så skulle man kunna få scenarier av oss uppspelade med då inspel och så vidare, där man tweakar lite så att det blir väldigt tydligt, att man blir presenterad för väldigt, det händer väldigt mycket saker kanske i, man sitter på en kommun, det händer saker i informationsflödet, man börjar få upp saker i sin omvärldsbevakning, något som till slut gör att man kanske studsar till och reagerar och tänker, nej men nu måste jag kanske som kommunikatör kanske dra i snöret. Och så spelar vi in att det här liksom, ungefär som att det skulle vara en aktiv, en riktad påverkanskampanj mot då den aktören som övas. Och en påverkanskampanj, där är ju otillbörlig informationspåverkan liksom en del av det, men det är en riktad, liksom, synkroniserad kampanj från en antagonist, då, kan man säga.
Och så brukar det komma till nya faktorer hela tiden när man övar.
Ja, och så kommer det till. Och sen så kan man, någonting som vi brukar göra, det var en liten spännande, som jag var faktiskt iväg och gjorde igår. Där vi har det är inte direkt en regelrätt övning, utan det är mer som en workshop. Där man egentligen inte har ett grundscenario, utan där deltagarna själva får agera antagonisten. Och så, för de kan ju sin egen verksamhet bäst. Mm. Så då lär vi dem, här har ni massa olika tekniker, här har ni ett smörgåsbord av tekniker som används, som vi vet är liksom, används ofta. Ja. Ni har tillgång till botnätverk, ni har tillgång till det här. Narrativ kan se ut så här. Så kan vi prata lite om narrativ. Och sen så släpper vi dem fria.
Just det.
Och så får de skapa ett liksom skadligt, ett liksom övergripande narrativ, massa aktiviteter och göra liksom en påverkanskampanj mot då den egna organisationen. Som de då ändå vet vad som kommer bli mest
smärtsamt.
Skorpigt liksom. Ja, precis. Ja. Det här kommer bli jobbigt. Mm. Och sen så antingen gör man så att man delar gruppen i två, att de ena är det hela tiden samma sida, om man säger. Och de andra är de då som ska möta det här. Och så kan man göra det i vågor. Så. Eller som vi gjorde igår, då var alla fick samma uppgift, så var de indelade i grupper istället, och så fick de liksom ge sin anfallsplan till nästa grupp, som då sen var alla de som tog emot.
Skulle försöka motverka.
Och det gör ändå att man får på ett par timmar så har man en ganska god, ändå tänker jag, insikt i hur det här skulle kunna slå mot den egna verksamheten eller sektorn, som det var igår då. På ett sätt som jag tror kan vara svårare om man bara läser om det.
Ja, så. Verkligen. Det blir en annan form av träning.
Ja.
Och vad brukar, antingen igår eller i allmänhet, vad brukar liksom responsen eller reaktionen bli? Hur upplever folk att få syn på det på det här sättet, när de får träna förmågorna på det här sättet?
Många tycker att det är också väldigt, väldigt roligt att få liksom vara helt superkreativ och hitta på massa tok. Liksom. Mm. Och sen tycker de att det blir väldigt ögonöppna. Man hittar oftast en hel del gap i vad som kan hända och vad vi har planer för. Mm. Och det är ju ändå med liksom, det kräver inte så mycket. Det kräver inte så mycket förkunskap, det kräver inte så mycket mer än tid egentligen.
Nej.
Och inte jättemycket tid.
Nej. Nej, jag har också sett det hända. Folk som har hackat ett sjukhus eller något sånt där. Och sen ska då hitta sätt att motverka det, så att säga. Men om vi då går till liksom den, det här är ju då olika verksamheter som ni jobbar med, och de är avgörande för Sverige och Sveriges väl. Men om vi går till oss alla, du sa ju det här är ju djupt mänskliga processer som sätter igång när vi, jag känner ju jätteintelligenta människor som dras med online i liksom rena vanföreställningar nästan till slut då. Så det här psykologiska försvaret och förmågan att ha det, när vi pratar om försvarsförmåga i Sverige, då tänker vi oss de här militära delarna. Men vad är den här psykologiska? Är det liksom ett sätt att tänka? Är det någon slags känslomässig resiliens, rutiner? Vad består den av?
Ja, det är väldigt bra fråga. Det är ju en kombination, tänker jag. För det är ju dels att man ska ha förmåga till, alltså i kognitionen, tänker jag. För nu ska jag komma in på ett begrepp som vi också pratar lite om, och i Sverige som är ganska aktuellt, som heter försvarsvilja.
Just det.
Och där skulle man, det är ett sätt att tolka ordet försvarsvilja, för det finns många olika liksom definitioner på det, är att man är villig att bidra till totalförsvaret.
Just det.
Och då bottnar det ju i en villighet att göra något mer, att göra något för allas bästa, eller vad man ska säga.
Mm. Ett högre syfte.
Liksom. Ett högre syfte, precis. Och det är ju, alltså villigheten att, den tänker jag, den är ju en, någon sorts beståndsdel i det här. Och när det gäller det psykologiska försvaret, om man är så pass rustad att man förstår, tänker jag, man har koll på att det finns ett hot, vilka narrativ som sprids, vilka liksom fällor som är lätta att gå i, så är det ju lättare att liksom pausa innan man drar iväg i känslorna och kanske skriver ett argt inlägg eller delar något vidare eller så. Och det är också en del av det psykologiska försvaret, att det skyddar oss mot att vi gemensamt kan stå emot den här påtryckningen, kognitiva påtryckningen från andra som vill oss illa.
Mm. Det låter som att det vore smart att också verkligen gå ihop med folk om det. Alltså att du inte själv står där och ska, eftersom det är mycket svårare att stå emot ensam. Så att till exempel i organisationer kan man liksom bygga en gemensam organisatorisk förmåga till det här psykologiska försvaret.
Ja, men alltså en organisation, tänker jag, dels består den av individer. Så man kan ju på olika sätt ta ansvar för sin egen personal, att förklara att det finns ett hot. Den påverkar oss på liksom enskild individnivå, men man som organisation, och det jobbar vi ju en del med, kan ju också bli måltavlor, och det är något annat. Det är ju någon som är då måltavla för en för otillbörlig informationspåverkan. Det är liksom konsekvenserna som man blir direkt utsatt för det på liksom organisatorisk, eller effekterna av det.
Just det.
I organisationen. Och då behöver man ju skapa rutiner och strukturer för att vara motståndskraftig mot det, kunna stå emot det eller kunna hantera det, skulle jag vilja säga. Och det är både och här nu. Då tänker jag att det ena man kan göra, det är att på organisationsnivå, det är ju att jobba med det här tillitsskapande innan det händer någonting. Vilka är våra viktiga målgrupper? Vilka är våra värderingar? Vad står vi dem för? För det är ofta där man blir angripen. Och på något vis finns det målgrupper i samhället som vi har svårt, eller som är viktiga för oss, som vi vet att vi har lågt förtroende hos eller har svårt att nå. Då är det ju där man skulle behöva jobba förebyggande liksom, för att bygga tilliten.
Just det.
Och sen om det väl händer någonting, då gäller det ju också att ha koll på att det faktiskt händer. Mm. Alltså man behöver ha någon form av omvärldsbevakning. Vi säger ju inte att det är så att alla aktörer där ute ska sitta och tänka att det är det eller det landet. Utan det räcker ju att man har koll på att, men gud, nu är det någonting som avviker från det normala. Det är mycket ryktespridning, det är desinformation, det blir mycket större än vad som kan förväntas. Dra öronen åt sig. Och då på något vis få in det i den ordinarie liksom krishanterings-krisledningssnurran som de allra flesta organisationer har.
Just det.
Och sen det som kan vara väldigt, alltså ha koll på vilka målgrupper man då snabbt behöver debanka, kanske falska liksom påståenden, kunna liksom ha färdiga kanaler, vart man går ut med, till vilka och så vidare. Och gärna i samverkan med andra som är viktiga för oss i vår organisation.
Just det.
Och där också i den där vevan någonstans slå en pling till NPF.
Just det, för ni finns ju där som...
Ja. Ni har ju till uppdrag att försöka lägga pusslet om det här skulle kunna vara någon annan utifrån, utanför Sveriges gränser.
Just det. Men jag tycker det är oerhört intressant med den där dubbelheten som du beskriver, att vi måste vara vaksamma och lite på tårna och samtidigt öva oss i tillit. Ja. Det är nästan som att det är, ja, inte contradiction in terms, men att det skulle kunna vara så att man tänker att, för jag har också träffat människor som har verkligen jobbat nästan på underrättelsetjänstnivå, som berättar att man blir ju lite paranoid om någon till slut så. Så att, och tillitsbaserade organisationer låter ju på dig nu som att det vore en väldigt bra idé i vilket fall. Mm. Vilket ju vi vet för lärande och förmågeutveckling i stort är väldigt viktigt.
Mm.
Så hur ska man, du var inne på det lite grann, men hur kan man tänka så att man inte blir naiv å ena sidan eller paranoid å andra sidan?
Ja, någon sorts lagom. Mm. Svenskt lagom. Ja. Ja. Ja, men alltså jag tänker ju så här. Mm. Hur gör man för att, ja, jag har inte en superbra, jag försöker gå till mig själv här nu, för att jag jobbar ju i dem, jag har ju också jobbat i många, många år i att planera för de värsta scenarierna som skulle kunna hända på liksom olika nivåer. Och ändå så är jag ganska optimistisk och tycker så här att, ja, men vi är bättre idag än vad vi var igår, och det är liksom, vi kan lite mer, och det, alltså, och jag går runt omkring och på något vis är, låter det få ta för mycket plats.
Nej.
Det tar väldigt mycket plats eftersom att man gör det dagligdags i jobbet.
Mm.
Och hur kan man hitta, uppnå den balansen? Mm. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte jag...
Nej, vem vet det? Alltså jag förstår att det är en väldigt svår fråga, men den är ju väldigt... Och den var ju också uppe där när civilministern gick ut och sa Sverige, det kan bli krig.
Ja.
Och så var det ju en stor debatt om, ska man, apropå det du säger om dig själv nu, ska man, en del blev handlingsförlamade, jätterädda, fick ångest, och så var det en slags kritik. Och så fanns det en annan att vi inte har förberett oss tillräckligt då. Så det måste vara ett väldigt svårt område att röra sig inom för att bygga de här förmågorna, tänker jag mig.
Ja, men alltså man kanske kan vara lite sådär... Att det här, det pågår och det händer, men det är fortfarande så här att det är mycket saker som funkar, och att vi är ändå ganska liksom, vi har som samhälle, skulle jag ändå vilja säga, och framförallt där vi har jobbat, det liksom, vi har jobbat framförallt mot offentlig sektor, där tycker jag att man ändå, man har fått upp ögonen för det, man... Och bara man har gjort det så har man liksom kommit en bit på vägen.
Mm.
Och det behöver inte vara så att det ska bli så långt att man ska vara, att man behöver bli nästan paranoid och dubbelkolla allting för att det blir helt, det blir ju ogörligt att leva så också. Och att någonstans så får det vara, det får vara någon sorts rimlighetsgräns i det. Ja.
Ja. Utan att du förstås kan kanske säga vilka, men har du fått vara med om några exempel där du verkligen kan se att organisationer eller grupper eller individer har tagit steg? Alltså du kan se att de här förmågorna har utvecklats. Vi har tränat de här. Och vad var det då som gjorde den största skillnaden?
Ja, men, och jag, det tror jag är en kombination av att dels så får man ju draghjälp i, för att allting är ju en prioritering vad man ska lägga tid på. Jag tänker på så här i organisationen, vad lägger man tid på? Utbildning, fortbildning, så här, verksamhetsutveckling. Vad får plats där kontra våra kärnverksamheter kanske?
Mm.
Och där har vi ju ganska mycket draghjälp i, alltså, i hela beredskapsrustningen i Sverige. Det måste man ändå säga.
Mm.
Eftersom att ämnet är så aktuellt.
Ja.
Och då finns det ett intresse. Och då finns det en vilja. Och det finns en vilja både liksom i ledning, vilket jag tror är viktigt. Alltså ledningsnivå. Beslutsfattare som förstår att det här är viktigt.
Mm.
Och väljer då att prioritera tid för medarbetare eller för organisationen att jobba med de här frågorna. Det är ena grejen. Och jag tänker också att det är att man... har lagt det lite på, förstår också att kanske informationspåverkan, det sker ju, dels så sker det ju både så här, det är gränsöverskridande, det är kommungränsöverskridande, det påverkar inte bara en sektor oftast, det är oftast inte en enskild händelse, utan det kan vara kopplat till en annan typ av kris samtidigt. Och om man har förstått det, då tuttar man ihop rätt personer i sin egen organisation också.
Just det.
Och kanske jobbar ihop med andra organisationer och gör så här på eget initiativ. Hej, vi i det här länet, säger vi nu då, har dragit ihop de här X och Y och Z-typerna av organisationer och vi vill titta på det här tillsammans. För vi i vardagen, vi kommer behöva jobba med de här frågorna ihop. Och där tror jag liksom lite nyckeln är i också. Sen såklart att man då har individer som får liksom kunskap nog att gå hem och möjlighet och mandat att ta det vidare till att skapa interna processer och då påverka dem så att man får en förmåga. Så.
Jag har också hört det där att i vissa fall här nu så måste vi lägga eventuella liksom, rädslor för konkurrens eller insyn i varandras verksamhet eller sådär åt sidan. Offentlig sektor är inte lika mycket,
nej, men
i övrigt samhällsliv. Då. För att det här är något vi måste göra tillsammans. Vi kan inte hålla på våra egna sådana typer av, så långt det går då förstås. Så det är intressant. Men om du fick skicka med Elin ett par frågor som du önskar att alla verksamheter och ledningsgrupper ställde till sig själva för att liksom se, har vi lite förmågeutveckling att göra här eller var är vi egentligen i det här? Vad skulle det kunna vara?
Ja, men några sådana här tankeövningar då. Men det ena var det jag var inne på där. Vilka liksom, mål har vi gjort en ordentlig liksom, vilka målgrupper är viktiga för oss? Och finns det några där som vi har liksom, lägre förtroende hos eller och så vidare? Och kika lite på det innan. Arbetar vi eller är vi involverade i frågor som redan nu är lite laddade? Där det finns en ganska stark liksom... Det kanske redan finns lite polarisering och man tycker väldigt mycket olika om det. Det är ju frågor som kan komma att nyttjas vid otillbörlig informationspåverkan. För att de här aktörerna är många gånger opportunistiska och passar på där det redan finns splittring. Liksom.
Mm.
Det är väldigt bra att fundera lite kring. Vilka frågor rör vi oss inom som potentiellt sett skulle kunna vara? Och sen det här som jag har varit inne på. Ja, men har vi en omvärldsbevakning? Skulle vi ens upptäcka i liksom öppna källor om våra frågor eller vårat företag eller våran kommun eller länsstyrelse eller region blir helt plötsligt jätteomnämnd? Liksom. Har vi koll på att...
Kommer vi se det då? Liksom?
Ja, kommer vi se det?
Mm.
Och hur tar man det då vidare in i den ordinarie liksom, strukturen för att hantera en händelse som kräver liksom särskild hantering. Liksom.
Mm.
Det är väl bra medskick kanske.
Ja, det låter så mycket bra medskick. Och du sa ju då Elin att du är en ganska positiv person trots att du sitter här i mitten av hela det här kriserna och hoten och så. Så om du tittar några år framåt i ett Sverige som måste hantera allt det här, som vi inte vet hur mycket vi måste hantera det eller i vilken grad. Vad liksom gör dig mest hoppfull kring just att vi utvecklar våra förmågor att stå emot allt det här som vi har pratat om?
Ja, men jag tror att det är det otroliga engagemang och efterfrågan som finns där ute. Vi har otroligt mycket förfrågningar om att man vill veta mer, man vill lära sig, man vill ha en föreläsning eller en workshop eller en övning eller kan vi få, ja, vi har otrolig efterfrågan och det är väldigt hoppfullt för då tänker jag att då är ju redan liksom, då har man ju någonstans förstått att det finns ett hot.
Mm.
Bara man börjar tänka de banorna, sen såklart så kanske man vill bygga mer. Men det liksom är första så här pucken att komma över i lilla trappsteget. Det är att förstå att det finns ett hot.
Mm.
Och vad det skulle kunna innebära. Och där tycker jag att det är... det är väldigt optimistiskt och positivt tycker jag.
Och igen en sån där intressant dubbelhet, att det är hotet som gör att vi kan känna hopp.
Men... Ja, jag vet. Det är superspännande. Det, ja, men så.
Så funkar psykologin bakom det psykologiska försvaret.
Ja.
Är det något annat till sist, Elin, som jag inte har frågat dig som känns väldigt viktigt att få med från ert perspektiv?
Ja, nej men alltså jag tänker så här, vi har som ett litet allmänt medskick nu när vi går in i 2026 när vi ska ha ett val.
Just det.
Så tänker jag att det kan bara vara bra att det vi har sett förut och i andra länder är ju att det här med otillbörlig informationspåverkan från främmande makt har en tendens att kunna öka i intensitet. Mm. Och då är det väl ett medskick att det är väl jättebra om man är ännu mera lite på tårna. Och vill man veta mer så kan man jättegärna gå in på våran förmågeportal som finns på mps.se.
Just det.
Där vi sen kommer lägga fram inom kort mer information om åtgärder inför val och så också.
Ska vi se till att lägga det i texten till det här avsnittet?
Ja, jättebra.
Med tanke på alla förfrågningar ni har, och det var ju svårt att hitta en tid, så är jag och vi jätteglada att du kunde ta dig den tiden så att vi fick sprida det här med den viktiga förmågeutvecklingen till många fler. Och också de här frågorna som du just nämnde på slutet som ju kommer angå och redan angår oss alla. Så ett jättetack Elin Spetz-Ramberg från Myndigheten för psykologiskt försvar för att du var med i Livsmål.
Tack!
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.